Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Jesus sa, om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Jag har en vän som är svensklärare, så jag har kollat den här inledningen med henne. Jag tänkte nämligen börja med en liten fråga om svensk grammatik. Visst är ni redo för det? Har ni koll på reciproka verb? Får man här en viss oro, några nickningar, ja. En viss oro, sådär, minnen från proven i svenska grammatik när man gick i skolan. Men ni behöver inte komma fram, det är ingen svart tavla ni ska skriva på, ingen whiteboard eller så, utan jag ska leverera svaret till er. Ett reciproka verb, det här, det är alltså någonting som man gör tillsammans, som man gör ihop. Så att poängen är att det är ömsesidigt. Båda två måste vara med om det, man måste göra det samtidigt för att det ska vara just då reciprokt. Vi ska ta några exempel från Bibeln. Jesus och Maria från Magdala möttes utanför graven. Det funkar inte, man möts inte om det är bara en där. Båda två måste vara med. Vi kan ta så här, David och Goliat slogs mot varandra. Ja, gör de inte båda två så det är ett bakhåll, då är det något annat. Eller så kan vi säga, Josef och Maria hjälptes åt att ta hand om Jesus barnet. Också en sån här sak, det funkar när man gör det tillsammans, då är det det som vi är ute efter, det här ömsesidiga, gemensamma. Och så får vi i dagens texter en uppmaning till att vi ska göra någonting som nu faktiskt då är reciprokt. Ömsesidigt, alltså någonting som vi ska göra tillsammans. Vi får höra att vi ska älska varandra. Både i evangeliet direkt från Jesus, i episten av aposteln Johannes. Vi ska älska varandra. Att älska är ju ett centralt bibliskt begrepp. Det är ju inte alltid ömsesidigt. Så älskade Gud världen att han gav den sin älskade son, sin enda son. Det är ju en väldigt enkel riktning, en ensidig riktning på det. Vi vet att Gud älskar världen, till och med när världen hatar Gud tillbaka. Guds kärlek till oss går garanterat från honom till oss, oavsett vad vi svarar. Samma envägsriktning kan ju gälla när vi ska uppfylla budet, du ska älska din nästa. Det uppmanas vi till oavsett vad våran medmänniska har för vilja gentemot oss tillbaka. Vi ska älska våran medmänniska i alla fall. Jesus säger ju där i bergspredikan till och med att den som, om vi älskar den som älskar oss, om vi hälsar på den som hälsar på oss, då är det väl inget speciellt med det. Det är ju inget berömvärt sådär extra, så gör ju alla. Berömvärt i Jesu ögon är det, säger han, när vi älskar våra ovänner, när vi ber för de som förföljer oss, när vi välsignar de som hatar oss. Alltså fullständigt oömsesidigt i hur vi ska älska en del människor. Och den här gyllene regeln som vi får från Bibeln, den är ju gjord så att den inte behöver vara ömsesidig. Gör mot andra det du vill att de ska göra mot dig. Gör alltså inte mot andra det som de gör mot dig. Det brukar bli att vi hämnas då, för att en del människor gör dåligt mot oss. Utan gör det som du önskar att din medmänniska ska göra mot dig. Jesus sänder ut oss i världen för att vi ska älska våra medmänniskor bortom ömsesidigheten. Oavsett vad gensvaret är. Så där som Gud älskar världen. Men idag i bibeltexterna får vi upprepat höra om att vi ska älska varandra. Idag till oss från de här bibelorden så är ju då poängen att det är någonting som vi gör tillsammans. Någonting som vi gör ihop. Det ska vara ömsesidigt att vi ska älska varandra. I ett annat sammanhang så skriver Paulus om äktenskapet i Efesiebrevet att som kristna så ska man och hustru älska varandra ömsesidigt. Och orden om kärlek och trohet och respekt i ett äktenskap, det måste liksom komma från båda håll för att det ska bli rätt. Det räcker inte att en älskar den ene men det inte finns en kärlek tillbaka. Då är det någonting fel i den relationen. Det räcker inte att en är trogen men den andra är det inte. Det behövs från båda två för att relationen ska byggas upp och funka som Gud har avsett. Det här gäller ännu mer när Paulus där talar om att underordna sig. Underordna er varandra, säger Paulus. Det är uppmaningen. Det är inte bara den ena, för då blir det en obalans, utan ömsesidigt, så att båda två lyfter den andra, båda två anpassar sig till den andra, anstränger sig och gör allt för den andra. Det är så man älskar varandra. Det är så man bygger en relation. Genom att inte bara vilja hitta den rätta, utan istället vilja vara den rätta. Så att man vet vem man hör till, vem man hör ihop med. Men uppmaningen till oss från Bibeln idag är alltså att vi ska älska varandra. Det är ju inte en uppmaning för ett äktenskap, utan det är inte till ett par bara nu som har funnit varandra och valt varandra. Utan det är en uppmaning att vi ska älska varandra som församling. Det är oss som församling som Gud säger det till. Vi som ömsesidigt ska älska varandra, det är vi här i församlingen. Och vi får höra två bud som definierar oss som församling och som kyrka och som kristna. Vi ska tro på Guds son Jesus Kristus och vi ska älska varandra. Utan det så lever vi inte upp till vad församlingen är menad att vara. Så vi kan för ett ögonblick titta oss omkring. Se på varandra här. Och vi som ser varandra då, det är alltså vi här församlingen i Kastala. Utöver att vi ska älska vår nästa och vår medmänniska, så är vi särskilt kallade att vi ska älska varandra. På det där sättet som kommer av att vi hör ihop. Så att vi är redo att anstränga oss för varandra. Anpassa oss till varandra. Lyssna till varandra. Och det där som går att säga om ett äktenskap, att det ska funka i en ömsesidighet av anpassning, en vilja att offra sig och anpassa sig och hjälpa och stödja varandra, att bära varandras bördor. Det som gör att det är varandra som är nyckelordet. Hela den inställningen behövs i församlingen för att vi ska kunna växa. Vi ska tro på Jesus och vi ska älska varandra. Det måste finnas i en församling för att församlingen ska funka. Och då får vi höra, inte som tomma ord, utan i handling och sanning. Det räcker ju inte att vi har en liten bild på Jesus på ett kors, utan vi måste verkligen tro på honom. Det måste vara på allvar i våra hjärtan, i våra böner, i att vi förlitar oss på Jesus och bekänner oss till honom. Och det här med att vi ska älska varandra måste därför också bli handling och sanning. Något mer än det man bara säger, utan någonting som präglar hur vi ser på varandra, möter varandra och fungerar tillsammans. Det är ett äkthetstest att vi älskar varandra. Så hur mycket är vi beredda att anstränga oss för varandra? För när vi ser oss omkring här i kyrkan så blir det en viktig fråga att, tänker vi i så fall, ja, det här är människor som vi får stå ut med. De här får väl jag dras med för att Gud liksom har dumpat dem i knät på mig. Eller har vi en lite större positiv inställning? Jag hoppas det. Jag räknar med det. Men det är ändå bra att bara göra en kontrast. Är vi några som vi tänker att vi får stå ut med för att vi måste? Eller är vi några som vi gläder oss över? Så att när vi kommer till kyrkan en söndag så tänker vi, men vad roligt att just den personen är här. Inte för att vi alltid tycker lika eller funkar lika eller sådär, utan för att vi är kallade att älska varandra. Här är några, är det det vi tänker, som jag vill anstränga mig för, som jag vill anpassa mig till, som jag vill hjälpa att få det bra här i församlingen. Det är som äktenskapet. Att framgångskonceptet kanske inte är att hitta den rätta församlingen och de rätta kyrkbänksgrannarna, utan att gå in för att vara den rätta delen, den rätta församlingsmedlemmen, den rätta gudstjänstfiraren för alla andras skull. Inte hitta den rätta, utan vara den rätta. Har vi den inställningen, så öppnar sig ju egentligen enorma möjligheter för församlingens tillväxt. Om vi ser på varandra som de vi älskar och som vi vill anstränga oss för. Det ger oss möjligheter när det gäller vår gemenskap. Hur vi kan stötta och hjälpa varandra så att tron kan växa. Hur vi kan lyfta fram varandra så att tron kan nå utanför våran gemenskap och våra kyrkväggar. När vi älskar varandra och hjälper varandra. Så vi kan ju anspela på då president Kennedys ord. Fråga inte vad din församling kan göra för dig, utan fråga vad du kan göra för din församling. Fråga inte vad din kyrkbänksnästa kan göra för dig för att det ska bli trevligt i kyrkan, utan fråga vad du kan göra för din kyrkbänksgranne så att de får det riktigt bra här i församlingen. Så tar vi en ny sån här liten paus av att vi tittar oss omkring. Så vet vi vilka vi är kallade att älska och vilka vi är kallade att anpassa oss efter. Och det är inte jag som säger det, det var Jesus som började. Det är tacksamt att ha honom att skylla på. Det här är nu inställningen. För om vi ska fundera över vart är vi på väg? Vad vill vi med Kastala kyrkan? Vad vill vi med våran gemenskap och våran gudstjänst och all vår verksamhet? Så har Jesus gett oss, så har Johannes aposteln gett oss några äkthetstest. Vi ska tro på Jesus och vi ska älska varandra. Inte bara som ord, utan med handling och sanning. Så att det märks att det är det som präglar oss. Så att man kan ju starta med något så enkelt som, nu är ju risken så här, man känner ju alltid den man sitter bredvid. Men om vi tittar oss omkring, finns det någon du kan hälsa på som du inte brukar hälsa på här i kyrkan? Så här, familjer sitter intill varandra och kanske det är så att man känner varandra. Men det är ju ändå värt det här. Säg hej till din kyrkbänksgranne. Och så nästa utmaning i det här lilla projektet att vi ska älska varandra är, det blir kyrkkaffe om en stund. För all del, några av oss ska gå med barnkören för avslutningen. Men Sätt dig bredvid någon som du inte brukar sitta bredvid. Gemenskapen ökar enormt mycket om man liksom umgås med folk. Har ni funderat på det? Det är ju ändå så att gör vi det så kommer kontaktnätet i vår församling att öka. Om det är så att det är inte bara någon jag känner igen för de sitter tre bänkar bort på en gudstjänst. Ett fika ihop, det är jättebra. Jag har ett tips annars om ni inte gör som jag säger nu, som är från kyrkoherden. Och det är personalsamlingarna, delar han ut färgglada lappar. Så att alla som får en röd lapp ska sitta på ett bord. Slumpmässigt, alla som får en grön lapp ska sitta på ett annat. Och alla i personalen umgås med varandra. Så att ni vet vad som händer om ni bara fikar med dem ni brukar fika med. Linus och jag kan ta det och dela ut det vid kyrkporten nästa gång som ni kommer till gudstjänst. Du får sitta på en röd bänk, du får sitta på en grön bänk. Och det är lite barnsligt, ja. Men om vi tänker att vi ska vara en församling som älskar varandra och som har ett gemensamt mål, en gemensam vision för gudstjänsten och för verksamheten. Om vi har en längtan för vad som ska hända i församlingen och på komarken runt omkring oss. Det ena alternativet är att Gud dimper ner en fix och färdig plan och vision till var och en av oss som blir likadan. Eller så får vi prata och be tillsammans. Och vi kan börja på det här enkla sättet. Så när vi nu har tittat oss omkring här i kyrkan några gånger. Vad tror du att de andra som sitter några bänkar bort skulle behöva för att gudstjänsten skulle bli riktigt bra för dem? Vi kan tänka in dem som en våning ner också. Så tänk nu inte vad du vill att alla andra ska göra för dig. Så tänker vi väldigt lätt. Tänk vad vi kan göra för alla andra så gudstjänsten blir riktigt bra. Vi ska älska varandra, inte som tomma ord, utan med handling och sanning. Och när vi börjar göra det är då saker kan växa. Och vi håller på och ska arbeta i distriktsrådet och kyrkorådet med församlingsinstruktion och vision för våra kyrkor. Det är här det börjar. Om vi kommer på, ja men om man gör så här, inte för att det är riktigt det jag själv vill, men för att det skulle vara bra för alla de andra jag möter i kyrkan. Skriv ner de tankarna. Ge mig eller ni i församlingsrådet de tankarna. Så har vi det att utgå ifrån. Så att vi anstränger oss för varandra. Anpassar oss efter varandra. För om vi börjar med det här inne med oss. Så har vi så många fler personer utanför. Som vi är sända att älska. Nu har vi utmaningen att vi ska älska varandra ömsesidigt. Vi ska också älska alla de andra utanför våran kyrka, vad de än säger om det och hur de än reagerar på det. För det har Jesus sänt oss att göra. Jag tänker jag får bara som en personlig tanke i det här kunna säga att jag har privilegiet att kunna stå här och säga jag älskar min församling. Det är ett privilegium för ett präst att kunna säga det. Det finns ingen annan kyrka som jag skulle vilja vara i och tjäna i. Inte för att ni är så fantastiskt duktiga, eller jo, ni är fantastiskt duktiga, men inte för att ni är så duktiga på att anpassa er efter vad jag tycker. Utan jag älskar min församling så att jag vill vara den präst som församlingen behöver. Inte att ni ska vara församlingen som jag önskar. Det handlar alltså inte om att hitta den rätta, utan att vara den rätta. Och tar vi den inställningen med oss så kommer det att påverka hur vi funkar tillsammans. Men nu var det här med reciproka verb alltså. Det var grammatiken igen. Vi måste göra det ihop. För det hjälper inte om vi var och en ägnar oss åt att ja, men jag kan sitta på min stol och älska alla andra bara de inte kommer att störa mig. Utan vi ska älska varandra som församling tillsammans. Vi ska göra det så att det märks. Vi ska göra det så att det betyder att om vi märker någon som inte längre är här så ska vi tänka vi kanske borde slå en signal, höra av oss. Åtminstone ge prästen namn och nummer till den personen så att vi inte tappar bort någon längs vägen. Vi skulle inte göra det i en familj eller ett äktenskap. Men konstigt, vid frukostbordet. Min fru har inte suttit där på 5 månader. Att jag inte har tänkt på det. Vi inser ju direkt, det räcker med en frukost som vi börjar tänka, var är min dotter? Vi ska älska varandra så vi inte tappar bort varandra. Vi ska älska varandra så att när det kommer ett nytt ansikte som vi inte är så vana vid, då ska vi se till att hälsa på den personen och välkomna den personen. Se till att ingen hamnar ensam vid kyrkkaffet. Se till att ingen kommer bort i mängden. Se till att vi har ihop så att det märks. Så att vi älskar varandra och älskar de som är utanför. Så som Jesus älskar världen. Så som han vill forma oss. Den inställningen måste vi ta med oss. När vi tänker framåt. Vad vill vi med Kastala? Vad vill Gud med Kastala? Vad kan vi bidra med? Så vi ber om det. Herre, himmelske Fader. Tack för att du i din stora kärlek har sänt din son som våran frälsare. Hjälp oss att formas av hans kärlek. Så att vi älskar världen så som du älskar världen. Så att vi älskar varandra så som du kallar oss att göra. Och ge inspiration, frimodighet och vishet och kraft till att omsätta alla de här orden och tankarna i handling som märks. Vi ber att du, Herre, visar vägen för vår kyrka, för vår gemenskap och för all vår verksamhet. Och vi lämnar oss själva och Kastala kyrkan i dina händer. I Jesu Kristi namn. Amen.